Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Just det.
Välkommen tillbaka, kan
så
vi
får
säga.
Man säga. Välkommen tillbaka till Krimpoddarnas
krimpodd. Vi har sommarlov.
Ja, mäktigt. Mäktigt ändå.
Ja, men det var det väl. Jag tyckte att det var väldigt skönt att inte podda i 4 veckor.
Ja.
Eller saknade du det? Det här, du har ju hållit på nu, sista 10 minuterna har ju du haft ett tekniskt debakel. Och det är väl ungefär ingressen på alla våra. Har du saknat just den delen?
Nej, det har jag inte gjort. Nej, men jag måste säga att det gick förvånansvärt lätt att ta sommarlov. Jag trodde att det skulle kännas jättekonstigt. Men vi slängde oss ju rätt ner i tangentbordsglöd när vi tog sommarlov. Mm. Så jag tror att liksom... Ja, vi har ju varit sysselsatta, så att säga.
Vi har ju, alltså ganska nära 24 timmar sedan så lämnade vi ju in råmanus.
Just det.
Första vändans råmanus för uppföljaren till vår deckare, vår roman som vi släppte förra året.
Vår bästsäljande roman, menar du?
Ja, för all del.
Blir du lite... Wow!
Ja, det där är inte helt bekvämt. Men absolut. Jag tycker mest om att göra det i text. Jag är mer om en tangent... trollare. Men jag är mer en tangent skrytare.
Ja.
Än i verbal skryt. Jag har svårare med.
Ja,
hörrni... Jag måste bara säga så här, vi kommer, för er som är standardlyssnare, tänker ni så här, ska ni inte säga ämnet först? Jo, det ska vi göra. Idag ska vi prata om lite nya lagar och regler. Men det kommer snart, för vi har lite att avhandla innan. Vi har ändå varit ifrån varandra. Du och jag har inte varit så mycket ifrån varandra i sommar, tyvärr, höll jag på säga.
Det är ett faktum.
När kommer sommarlovet från Anna Jinghede?
Jag undrar, under de här 3,5 åren eller vad det är vi har poddat, hur många dagar av de 3,5 åren har vi inte haft kontakt, tror du?
Nej, alldeles för få.
Ja!
Känner jag ibland. Men också härligt. Jag tror att vi har fått, eller jag vet att vi har fått en hel del... nya lyssnare. Och eftersom det blir lite nytag, vi har haft sommarlov, vi har ny energi, vi går in i höstterminen, HT23-gänget, vad kul att se er.
Ändå. Men så roligt.
Men så torrt, det blir lite som ett upprop. Är Anna här?
Ja,
det är hon. Ja. Det här är Krimpoddarnas krimpodd, det säger vi därför att vi båda håller på otroligt mycket med krim och har hållit på mycket med krim hela... våra liv, höll jag på att säga. Inte så mycket i början, om vi ska vara helt ärliga. Eller var du, stal du cyklar och chokladkakor?
Stal och stal. Alltså...
Långlåna?
det kunde nog hända att jag långlånade. Men framförallt så trodde jag ju att jag var mästerdetektiven Blomqvist.
Mm-hmm.
I lågstadiet.
Hade du en sån här låda?
Ja. Var svårt förtjust i allt som hade med privatdetektiver och sånt att göra.
Fan, vad kul. Jag kom ju på liksom att jag skulle bli polis samma dag, tror jag, som jag skickade in skiten. Inte haft en tanke på det fram till polis kanske ändå.
Det är ändå...
Det är så olika det där.
Ja, just det.
Men vi har ju ett upplägg. Varje torsdag kommer ett nytt avsnitt. De är typ en timme långa. De blir väldigt sällan en timme. De brukar bli med råge 10.
Mm.
10, 30, 60 plus en timme.
60 minuter styvt, som man säger.
Ja, nej men, och olika teman som vi cirklar runt. Och det kan bli ibland anekdotstyrt. Ibland är det någon gammal rapport som grund. Ibland är det något av våra specialområden. Anna, kriminaltekniker och farligt förtjust i det.
Ja.
Och våldsforskare.
Ja.
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 Och jag brukar peta in lite spaning och juridik snett från vänster.
Det har hänt, ja. Absolut.
Och någon gång i månaden så slänger vi in ett historiskt case.
Mm.
För att vi tycker att det är kul. Inte bara dra ett case för sakens skull, utan vi tycker att det är härligt att kika på. Hur hade det sett ut idag? Varför gjorde de så? Vad säger lagen? Hade man kunnat få dem fällda med dagens kriminalteknik och så vidare?
Mm.
Ja, det är väl där ni har hamnat, ni som är nya.
Ja, man kan väl säga det att inte sällan så jobbar vi ju på uppstuds när vi väljer ett tema. Det sker ganska frekvent. Men vi har ju så att säga gjort höstterminens kursplan. I stora delar.
Faktiskt.
Kanske ska bjuda på några ämnen som så att säga är i antågande.
Som ligger, vad säger man? Som ligger i luppen. Nej, det säger man inte. Som ligger i röret.
Just det.
Ja, i lupp. Vi lägger vår lupp över någonting. Till exempel idag kommer ni få stifta bekantskap med en del av de nya lagarna som har trätt i kraft medan ni har legat och pillat naven eller läst deckare. Vi kommer i närtid kika närmare på polisflyget, helikopetern som de heter i folkmun.
Mm-mm.
Du kommer lära oss allting om Münchhausen by proxy.
Ja, eller barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser som man brukar säga nu för tiden. Men absolut.
Ja, man får inte säga det andra.
Jo, det får man. Men man tycker inte att det är ett riktigt bra, en riktigt bra benämning.
Vad sa du att det hette nu?
Det har flera olika benämningar. Men barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser.
Ja, det där kommer bli intressant. För det är två ord som är svåra att sätta i samma mening. Misshandel av barn och sjukvårdsinsatser.
Mm. Mm.
Som en metod för att misshandla barn.
Just det.
Ja, det är ju... Det kommer bli väldigt intressant. Vi ska också prata om män, maskulinitet och våld.
Mm-hmm.
Spännande.
Det ser jag väldigt mycket fram emot.
Vi ska prata om hur det är att vara lärare på polisutbildningen. Och är det sant att de som går på polisutbildningen nu är mer lågbegåvade än när vi gick?
Ja, det vore ju kul om vi kunde gå till botten med det där påståendet.
Det kommer vi att göra.
En gång för alla. Ja, oh, vi har lite rättspsykiatriinslag. Har vi pratat om också?
Mm.
Äntligen. Nej, men ni hör ju själva. Det kommer bli
en toppen höst.
Mm?
Är det något mer du vill säga om sommaren, Anna Jinghede?
Ja, vad är det för jävla väder? De soltimmar jag fick den här sommaren kan jag räkna på min ena hand. Jag känner mig kränkt, faktiskt.
Vet du vad? Jag tror att jag har drabbats av mitt eget karma. Därför att jag har ju följt din frustration men också människors frustration. För att folk har uteslutande lagt upp saker om regn och dåligt väder. Och vad jag än har varit så har det varit oroväckande fint.
Mm.
I eran, som du ser det, fint väder. Jag tycker inte att det har varit dåligt väder någonstans.
Nej.
Det har varit. Det har varit sol och ingen regn.
Och jag är jätteglad för din skull. Verkligen.
Det är sjukt att jag vill ju inte ha det. Vi borde byta plats. Nej, men vi har ägnat sommaren åt att skriva, åt att återhämta oss såklart lite och umgås med våra familjer. Men nu är vi här igen. Och nu är det dags att dra igång veckans tema. Och det kommer vi göra efter pausen.
Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd. Vi funderar just på vad det är för avsnitt ni lyssnar på. Och då kom vi fram till att det är någonstans, ligger någonstans mellan 300 och 350. Det är exakt
där är vi
idag.
Mm.
Ja, men du Ljungdahl, det blev ju ett jädrigt sexigt uppstartstema tycker jag för höstterminen ändå.
Du har ett sånt agg mot lagstiftning.
Ja, men det är ju...
Det är ändå ditt jobb
att
hålla på
absolut.
Och upprätta lagen och beivra överträdelse av densamma.
Absolut, absolut. Men det är ju inte... Alltså, det är ganska torftigt, med lagstiftning.
Kan vi försöka göra det lite piggare?
Ja, vi kan väl testa. Vi testar. Ja. Jag skulle i så fall vilja börja med att prata lite grann om lag blir till.
Åh, fy fan vad roligt. Jag har glömt bort att jag kräktes för 10 minuter sedan. Den tanken är helt borta. Det här njuter jag av. Du tycker att det här är så torrt. Ja. Och nu ska du inleda med, berätta för mig. Du ska berätta för våra lyssnare hur lag... De kommer ju tänka, vad är det här för jävla flamspodd?
Ja.
Ja, den är det ibland också. Men vi kan så jävla mycket skit. Så du kan bara sitta still och lyssna. Så kommer du komma dit. Vi kommer komma dit, men vi har haft sommarlov. Vi är lite som när man var första dagen i skolan och man sitter och tittar på sin bästa kompis på andra sidan och tänker så här, fan, bara hon inte börjar fnissa nu, för då kommer jag fnissa till småbyxorna är blöta som fucking vätten.
Ja, just det. Ja. Just det.
Där är vi nu. Men vi ska ta oss igenom det här tillsammans med er.
Vi kan göra det. Jag tror vi får börja med att klippa lite det här första avsnittet. Nej, men så här. Visst har vi ägnat det här temat lite utrymme tidigare. Alltså det här hur liksom våra förhållningsregler i samhället kommer till, så att säga. Våra lagar och regler och förordningar och så.
Ja, du kan gena lite i den, tror jag.
Ja, jag tror det. Och jag tror inte heller vi behöver fördjupa oss jättemycket i varför det är viktigt att vi har lagar och regler i vårt samhälle. Annars hade det blivit anarki, förmodligen. Om vi inte hade haft det. Det är viktigt.
Mm.
Vill du säga något, Ljungdahl?
Nej. Jag satt på en middag senast för några timmar sedan. Och vi bara konstaterade ju... Vi pratade lite om olika saker vi har varit med om i sommar.
Mm.
Och då sa vi att det är ett jävla under att inte människan redan har utplånat sig själv från denna jord. Därför att människan som art är ju... En så fruktansvärt bedrövlig varelse. Hade vi dessutom inte haft lagar och regler. Nej, men alltså det är så mycket dumhet. Saker man hör som folk har upplevt, sett. Att man får ta del av det mänskliga beteendet. Då känner jag så här, med det beteendet som vi kan bistå som människa så är det ett under att vi finns kvar på jorden. Att vi inte bara har råkat utplåna oss själva av dumhet. Hade vi dessutom inte haft någon då... Som vi på en bra dag tänker till att kanske att vi ska ha det så här. Då hade det skitit sig mer. Det var bara den kopplingen.
Ja, intressant reflektion. Intressant, verkligen. Ja, men förenklat då. Ett lagförslag som man vill, så att säga, klubba igenom lämnas av regeringen till den instans i vårt samhälle som har att företräda folket, nämligen riksdagen. Och när regeringen gör detta så kallas det för en proposition. Och inte sällan då så finns det ju också riksdagsledamöter som vill, så att säga, lägga ett litet motförslag, eller ska man säga, ett litet motbud i form av en motion istället. Det kan vara att man har invändningar till ett förslag. Och inte sällan så har ju det här färdiga lagförslaget föregåtts av en utredning. Det har varit runt till remissinstanser och man har tillsatt en expertgrupp som har tittat på liksom förutsättningarna för om det här överhuvudtaget är rimligt och möjligt att genomföra. Nåväl, när propositionen då lämnas över till riksdagen så behöver det ju ofta stötas och blötas lite mer, så att säga. Och då kan förslaget istället lämnas över till något av utskotten. Jag vet faktiskt inte hur många...
Experterna.
Ja, jag vet inte hur många det är, men det är typ 15-20 utskott vi har, tror jag. Något i den storleksordningen.
Mm-hmm.
Ja, och det som händer då, det är ju att det här lagförslaget bearbetas ytterligare. Och resulterar i ett betänkande. Som sen då kommer ligga till grund för riksdagens beslut. Alltså den omröstning som sen kommer att ske. Och om man bestämmer sig då för att anta en ny lag eller en lagförändring, för det sker på exakt samma sätt, så kommer ju det här, så att säga, regeringen kommer att utfärda lagen, sätta ihop lagtexten, publicera den i allsköns olika källor. Och så kan vi då ha något nytt att utgå ifrån, så att säga. Mm. Och det här sker ju vanligen på sommaren. Eller till nyår.
Ja, och det är väl... jag kan tänka mig att de har någon form av loop. Så här, man kan inte hålla på och hitta på nya lagar varje vecka. Utan man jobbar utifrån de här två datumen. Men framförallt så tänker jag, vi som medborgare förväntas ju följa lagen. Man kan inte som medborgare misshandla någon, sno en bil, strypa en katt, sätta eld på någons hus och sen säga så här, fast det är ingen som har talat om för mig att det är olagligt.
Just det.
Många försöker, framförallt the millennials.
Mm-hmm.
Alltså, mm-hmm. Ja.
Ja, ja, det genast.
Så vi förväntas veta om dem och följa dem. Och om vi inte gör det så åker vi på näsbränna. Och då är det ju smidigt om man kanske kan hissa upp sin uppmärksamhetsflagga åtminstone 1 juli, 1 januari. För då kan man räkna med att det har kommit ett gäng nya lagar.
Och jag tycker att det är ett väldigt trevligt allmängiltigt råd som vi skulle kunna dela med oss av. Att man faktiskt gör det, att man aktivt själv gör en enkel Google-sökning eller varför inte bara slå upp en random kvällstidning eller så runt den 1 juli eller 1 januari. För då kommer det att presenteras för dig.
Får jag alternativt lyssna på en krimpoddarnas krimpodd som med jämna mellanrum återkommer till ämnet.
Just det, bra poäng. Mm. Jag skulle bara nämna det, jag satt ju med i en sån här statlig utredning i höstas och i våras, och det slog mig då, alltså man kan ju ibland få känslan av att en lag mer eller mindre snyts ur näven, för ibland går det ju väldigt fort. Men se, det gör det inte. Jesus, nej. Alltså vilket enormt arbete som ligger bakom många av de här nya lagarna. Och en annan liten iakttagelse som jag har gjort, en liten spaning. Nej, det är ingen spaning. Nej, men när man tittar på listan för årets, eller för sommarens nya lagar, så kan man ju konstatera att väldigt många av dem som kom nu, det vill säga ganska kort tid efter ett regeringsskifte, fokuserar liksom på ett tema.
Mm.
Alltså det går inte att ta miste på vad som har stått högst upp på agendan vad gäller ny lagstiftning.
Nej, och det går ju helt hand i hand med att typ 95% av Tidöavtalet och det som stod i den handlade om kriminalitet. Det var ju liksom justitiedepartementet som hade skrivit Tidöavtalet i princip.
Ja, och framförallt bekämpningen av den organiserade grova brottsligheten.
Ja, korrekt.
Ja, och var ska vi gå härifrån då?
Jag tycker att vi går dit, där du var, vid gängen. Jag tänker börja där.
Gör gärna det.
Därför att det är ju ett av de huvudfokus och mycket av de andra lagarna som inte är liksom specifikt riktade mot gängen kommer också att påverka gängen.
Mm.
Och det här är ju helt förväntat, precis som jag sa så skrek ju Tidöavtalet att vi ska få stopp på den grova kriminella verksamheten. Och nu kommer det ett gäng med lagar. Och då kanske ni tänker, det här kommer inte beröra mig så mycket. Jag är inte med ett gäng, jag åker inte runt och skjuter människor. Men det kommer att beröra dig sekundärt ändå. Och framförallt så vill du som medborgare vara uppdaterad på det här. Och känna en förtröstan i att rättsapparaten jobbar stenhårt för att få stopp på det som du sitter och muttrar om i fikarummet.
Ja, och jag tänker att du som samhällsmedborgare också kanske vill känna dig trygg i ditt samhälle. Just. Så att säga. Då är det här lite av ett fundament. Yeah.
Ja, och då är det ju... de ger alltså rättsväsendet olika typer av utökade möjligheter för att bekämpa den här gängkriminaliteten. Och det gör man på lite olika sätt. Paletten av grejer som kommer nu, det är ju för att det markerar verkligen hur allvarligt de tycker att det är, eller vi tycker att det. Vi har ändå en representativ demokrati i Sverige, det är vi som har satt de som bestämmer där, så vi kan prata i vi, hur viktigt vi tycker att det är. Och då ska man då ha utvidgade möjligheter att bekämpa det här. Till exempel så skärper man straffen för en mängd med brott. Och vilka brotten är, det är ju de typen av kriminella gärningar som man har som arbetsredskap om man håller på med gängkriminalitet. Till exempel grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning, grov utpressning. Straffen för alla dessa brott höjs. Alltså, gör du de här brotten så kommer du få åka in i finkan under en längre tid. Dessutom så gör man det straffbart att involvera personer som är under 18 år i brott eller brottslig verksamhet. Det här tycker jag är fantastiskt.
Det här känns ju superfräscht. Alltså på riktigt.
Ja, men, ja, och det här är ju, det här är som ett svar på att kriminella har en strategi att de använder sig av personer som är under 18 år att utföra kriminella gärningar. Mm. Och då har man då alltså gjort det till ett brott. Då är det alltså, när du gör det, när du förmår och använder de här barnen, då gör du ett brott. Det är inte bara barnet som begår en brottslig handling om den är då kanske mellan 15 och 18, utan det är straffbart att göra så. Det är fan konstigt att inte det har varit det, ja, men kan
verkligen.
Jag tycka.
Men frågan är, det här är ju lite utanför kanske de nya lagarna och temat för podden idag. Men jag blir lite nyfiken hur man löser detta om du samtidigt har ett åtal för stämpling till exempel. Kan du åka på både så stämpling och, vet vi vad brottet heter?
Nej. Vet ej. Det har säkert någonting med involvering av barn under 18. Det brukar heta så att man verkligen förstår i själva gärningsbeskrivningen vad det är. Men du tänker att om jag har påverkat en person att begå ett brott, då tror jag att det brottet helt kommer falla åt sidan, utan då kommer det bli det egna brottet istället.
Okej. Okay. Ja, det blir spännande att se vilken praxis som kommer att bli och hur man kommer tillämpa den nya lagen.
Ja, och en sak till som jag pratade om redan vid tidavtalet när vi gick igenom det är, och nu kommer ni kanske inte riktigt förstå, men gränsen för häktningspresumtion vid misstanke om allvarlig brottslighet som är då kopplad till det här sänks från 2 år till 1 år och 6 månader. Och då tänker ni, vad är det här? Jo, som det har varit hittills så är det så här att om man har begått ett brott där det finns då minimistraff om 2 år har behövts tidigare, och häktningspresumtion betyder att då är det liksom då är det inne i häktet direkt, det spelar ingen roll, utan då har samhället bestämt att det spelar ingen roll, det här brottet är så allvarligt och grovt så att då ska du häktas. Nu har man sänkt det, och i och med att man sänker det, då kommer man få med många fler olika typer av brott. Så att man ska häktas för fler brott. Så att, för det finns ju brott som säger, döms du för det här brottet så kan du få mellan 14 dagar och 6 månaders fängelse. Döms du för det här brottet är minimi 2 år och max 10 år. Och nu har man då sänkt det, vilket gör, de säger helt enkelt så här, fler människor ska sitta i fängelse för fler brott. Och de ska tidigare in i fängelset. Och sitta längre. Det är det som de här lagarna går ut på. Få bort dem från gatan, skrämma dem och säga, du använder inte barn, det är också ett brott. Gör du de här brotten så kommer du få sitta mycket längre. Sen om det ger effekt, det vet vi inte än.
Nej.
Det vet vi sen.
Vi kan ju konstatera så här. Försök. Du minns kriminalvårdsavsnittet. Vi har aldrig haft så mycket folk i fängelser som just nu. Och man kan ju tänka att det beror till stor del på att vi faktiskt har lyckats lagföra en del individer engagerade i den grova organiserade brottsligheten. Men vi ser ju ingen som helst tendens till att skjutningarna skulle minska. Så att vi får se vad det här kan
vi
innebära.
Vi får se. En sista sak som också kommer påverka gängen och som kommer påverka många av er som lyssnar. Det är, om man tänker ute i världen, så går många länder åt en mer liberal narkotikalagstiftning. Och då kan man tänka sig att Sverige skulle haka på där. Icke sa Nicke, vi får skärpande regler kring narkotikastrafflagen. Och det som nu är nytt Innan har det varit så att du är tvungen att fullborda ett köp för att du ska kunna bli dömd för det. Nu kriminaliserar de det på försöksgraden. Så om du till exempel skickar ett sms att du vill köpa, att du försöker köpa, då är även det kriminaliserat på försöksnivå. Det här tycker jag är bra, men jag ser också framför mig väldigt många spännande rättegångar som kommer bli ledande i början. Hur kan man bevisa att jag på riktigt försökte, ja, eller om jag bara så här, det var ett dum sms. Men säg att du har inhandlat en våg och förpackningsmaterial och du bara väntar på parti. Ja, då har man ju mer att gå på. Men det är ändå en stark, tycker jag, signal.
Verkligen.
Att, du ska, fram till nu har det varit så här, du ska inte göra något med knark. Och nu slår de till en sista, du ska inte ens försöka köpa knark. Nej, och det vill säga, du ska inte ge gängen mer pengar.
Exakt vad jag skulle komma till. Man förstår ju lite grann vad det här bottnar i. Det är ju också ett led i att, så att säga, försvåra för gängens handel med narkotika. Som ju liksom är hela, vad ska man säga, förutsättningen för att
de här... Bensinen, bränslet.
Precis.
En sista grej. Återigen så höjer man minimistraffet för vissa saker. Så att istället för att ha minimistraff 14 dagar så är minimistraffet 6 månaders fängelse. Och alla gånger man höjer upp minimistraffen så kommer det påverka. Antingen påverka att häktespresumtionen... liksom träder i kraft där. Det kan också vara att det är ett sånt brott med den typen av straffskala. Det betyder att vi har chans till hemliga tvångsmedel, vi har chans till husrannsakan och så vidare. Så att om ni undrar hur länge man ska sitta i fängelse och vad man får för straff är inte bara en påverkan för individens tid. Det är också en direkt påverkan för vilken verktygslåda som öppnar upp sig för rättsväsendet. Så att man, ibland höjer man upp straffen för att polisen ska ha rätten att använda sig av vissa straffprocessuella tvångsmedel. Som just en strategi.
Ja,
det var det som jag ville säga om gängen.
Det var mycket här som jag tyckte kändes lovvärt. Måste jag säga.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag.
Mycket var ju riktat mot barn. Och där vet jag att du har kikat lite närmare på en annan lagändring. Gentemot barnen.
Precis. Och även där kan man ju lite mellan raderna skönja syften med de här olika nya lagförändringarna som det framförallt handlar om. Alltså, vi kanske ska dra utgångspunkten, den är väl känd för de allra flesta tror jag, men den att ett barn som är under 15 år och som misstänks för brott, där kommer inte, så att säga, en förundersökning att inledas. Och ett barn under 15 år kan inte heller dömas till en påföljd för ett brott som begicks före 15 års ålder. Däremot så är det ju då socialnämnden eller i kommunerna som bär ansvar för att inleda utredning och se över eventuella åtgärder som kan behöva vidtas för det här barnet. Och det är ju bra och lovvärt på alla sätt och vis. Men det har saknats lite förutsättningar att liksom... handgripligen och kanske ibland offensivt som kan behövas även för en ung individ vidta utredningsåtgärder så att det blir den bästa möjliga utgången för barnet. Så som framförallt att hindra en negativ utveckling. På en kriminell bana. Och då ska jag nämna några såna här nya då trevliga inslag som vi kommer att få ta del av.
Trevliga?
Ja, du var inne på det här med narkotika bland annat. Och nu ges utökade möjligheter att genomföra drogtester på barn under 15 år. Tidigare så har det krävts att det ska vara nödvändigt för att socialtjänsten ska kunna avgöra behovet av insatser för barnet. Men nu kommer man ändra i lagtexten så att det kommer att stå om det kan antas ha betydelse så får man drogtesta ett barn under 15 år.
Det är en mycket vidare begrepp.
Det är ju verkligen
Mm. Verkligen. Varsågod och börja jobba, sa de där. Mm.
Ja. Och vad har vi mer? Jo, det här tycker jag är trevligt. Att man kommer nu förmodligen kunna förvänta sig allt fler fall av att man väcker så kallad bevistalan. Alltså, mm. för socialtjänsten så kan ju ett viktigt underlag vara att få visshet. Om vi har ett barn under 15 år som är misstänkt för, låt säga, ett grovt brott, så kan det ju vara angeläget för socialtjänsten att faktiskt få klarhet i, har barnet begått brottet eller inte? Och hur har det sett ut när detta har skett? Hur har det skett tillsammans med vilka? Och så vidare. Och tidigare då så har socialtjänsten, och jag tror även vårdnadshavare, har kunnat begära att en så kallad bevistalan ska ske. Och det innebär ju då alltså att man prövar skuldfrågan i domstol, men man dömer inte ut en påföljd. Framöver så kommer istället åklagare besluta om när detta ska ske. Och då gäller det de allvarligaste brotten. Jag tror att straffminimum ska vara 5 år. Eller om det finns synnerliga skäl utifrån allmänna eller enskilda intressen. Och det här
är ju också kopplat till gängen.
Det är klart att det är. Det är inte alls ovanligt tyvärr idag att barn under 15 år dras in i de här miljöerna och används instrumentellt i mord, i rena avrättningar.
Barnsoldater.
Ja. Mm.
Har vi haft ett avsnitt om lull? Du skriker, det du säger, du skriker ju lull 31 här nu, så lagen om unga lagöverträdare. Har vi haft ett sånt avsnitt?
Jag tror det. Har vi inte pratat om det i avsnittet Down with the Kids bland annat? Tror jag.
Ja, kanske.
Vi får kolla upp detta. Vad har vi mer? Jo, målsägande biträde när ett barn under 15 år misstänks för brott. Nu ges en målsägande rätt till ett målsägande biträde även om den som misstänks för brottet är under 15 år. Och det är ju bra, tycker jag.
Ja, det är super självklart, kan jag tycka.
Ja, men det är det ju. Och det innebär ju också att det här juridiska ombudet har en större möjlighet att få insyn i en utredning även om det är fråga om ett barn som är misstänkt för brott.
Ja, men jag tycker så här att vi får ju alldeles för ofta vittnesmål från domstolarna. Där det blir så jävla tydligt att de är så fruktansvärt dåliga på barnperspektivet. Oavsett om det är målsäganden, vittnen, misstänkt eller vad det nu är. Även om du är misstänkt för brott och du är 14 och du har begått ett brott som har 5 år i straffskalan någonstans. Det är fortfarande, jag säger inte att det är liksom en familjen omsättning, men det saknas ett barnperspektiv. Och det kan ju det här råda bot på då.
Ja, och
de står ingen bra på barn.
Nej, och det här är ju lite min farhåga i de här nya nu skärpta lagförändringarna. För att i skärningspunkten här mellan liksom ett samhälleligt och ett polisiärt behov av en mer repressiv, eller vad ska vi säga, utökade befogenheter för socialtjänsten och andra. Barnperspektivet, så finns det ju en risk att man tummar på barnperspektivet. Och det får inte ske, faktiskt. Även om man är misstänkt för brott.
Ja. Och samtidigt känner jag så här, det finns inte alltid heller ett motsatsperspektiv. För att en riktigt invasivt ingrepp av rättsstaten, socialtjänst och så vidare kan vara det bästa som händer
kan det
de här
vara?
Barnen.
Absolut.
Så att vi pratar inte om bomullsvantar här nu, men heads up på barnperspektivet.
Bra. Jag har en liten punkt till på vad gäller barn. Och det handlar om sänkt åldersgräns rörande öppna insatser. Det vill säga insatser som kan ges till barn och unga som bor i sitt eget hem. Alltså det gäller inte barn som är placerade utanför hemmet.
Nej, okay.
Men det kan gälla familjehem och den typen av boende eller stödboende. Och öppna insatser kan ju avse kontaktperson eller kontaktfamilj eller stöd- och behandlingsinsatser av olika professionella instanser. Och nu så sänks åldersgränsen för öppna insatser från 15 år till 12 år. Och det innebär att socialnämnden nu då kan besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år, även utan vårdnadshavarens samtycke.
Fy fan, vad bra.
Mm, det är bra. Det ska ju naturligtvis bedömas då lämpligt och barnet själv ska samtycka till insatsen. Det är viktigt att poängtera.
Ja, där skriker ju barnperspektivet. Barnet vill och behöver.
Exakt.
Socialtjänsten vill och behöver hjälpa till. Då ska inte en skitdålig förälder sätta stopp.
True story.
Mm, bra. Tack Anna. Viktigt att få med det. Ska vi ta en paus innan vi går på de sista lagarna? Och sen blir det rövhatt.
Så får det bli. Ja, men välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd avsnitt 300 någonting. Vi pratar om nya lagar som har trätt i kraft per den 1 juli 2023. Och nu, Lena Ljungdahl, så tror jag att du ska prata lite antiterror.
Ja, och det är ju en av mina käpphästar som jag är inne och vevar i lite då och då på olika sätt. Därför att det handlar oftast om våldsbejakande extremister av olika sort. Och det har blivit lite av min fäbless. Och det här är ju ett jävla snack om det. Vi har ökad hotbild mot Sverige. Koranbränningarna gör att Sverige är hatat utanför våra landsgränser. Vi har rykten om oss. Man pratar om ett ökat terrorhot och så vidare. Helt i linje med detta kommer nu också nya lagar. Och en av lagarna heter ett helt nytt brott i terroristbrottslagen för din egen. Deltagande i terroristorganisation. För mig helt obegripligt hur det inte har kunnat vara straffbart innan. Deltagande i terroristorganisation. Det vill säga straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat, alltså lätt kan, främja, stärka eller understödja organisationen. Så du behöver inte tänka att du liksom springer runt i en mundering och är liksom en våldsutövande terrorist. Nej. Utan om du är med i en organisation på ett sätt som gör att du främjar, stärker eller understödjer den här organisationen, så faller det inom ramen för det här nya brottet. Heja, säger jag om det.
Tillåts man ställa en fråga här?
Du får alltid ställa en fråga. Jag ska försöka svara.
Nej, men jag blir lite nyfiken på den här definitionen. Terroristorganisation. Ja, visst, alltså jag skulle kunna rabbla 5 stycken som är väletablerade och välkända och kartlagda. Såklart. IS för att nämna en, Al-Qaida. Alltså det finns ju ett gäng. Men är de här terroristorganisationerna alltid så välorganiserade och så att säga, det måste ju ha medfört att man också måste ha definierat vad en terrororganisation är, tänker jag. Har du stött på något?
Jag tror att problematiken är där exakt samma sak som alla de nya lagarna, där det står i lagbestämmelsen om du är med är i en gängkriminell verksamhet. Och det pratar ju om i ett avsnitt. Det är inte så att de har stadgar. Det är inte så att du får en medlemspin. Så att, nu är du med i en terroristorganisation eller i gäng.
Det är årsstämmor. Utan det kommer ju bli...
Berit, du är justeringsman idag.
Berra, har du koll på ditt bälte nu när du sätter dig ner där?
Jag tror att det här kommer bli en, precis som i alla andra förhandlingar i våra rättssalar, så kommer man ju, åklagarsidan behöver bevisa vad är det som gör, som finns för bevis att du är med i en organisation och vad är det som gör det till en terroristorganisation. Det är liksom en del av bevisen som man måste slänga fram. Det är ju inte som, om nu blir en jättekonstig koppling, men narkotikabrott, då måste ju just ett visst preparat finnas med i listan över, men det finns ingen sån lista här, utan det är mer verksamhetens väl och ve som avgör huruvida det är ett terroristbrott. Mm. Ja. Sen är det också så här, lite beroende på vad du har gjort i den här organisationen. Har du till exempel lett terroristorganisationen, så är straffet ända upp till livstid. Högst 18 år eller livstid. Så det beror lite på hur delaktig du är i organisationen. Mm. Vad är din roll, insyn, påverkan, vinning och allt det där. Det påverkar också själva straffet. Sen blir det också straffbart, även om du inte på något sätt gör någonting annat än att finansiera. Alltså pytsar in pengar i det här.
Understödja terrorism.
Exakt, du får inte finansiera, du får inte offentligt uppmana att ingå. Du får inte heller rekrytera till det här brottet. Så det är inte bara det fullbordade brottet, utan du får inte göra någonting. Främja, stärka, understödja, uppmana till det, rekrytera till det. Du får inte heller resa utomlands i avsikt att begå det här brottet.
Mm.
Så att här skruvar man ju åt... jag kan känna så här... Om du är en terrorist, en våldsbejakande terrorist, jag vet inte. Är det lagskärpning som kommer få dig att backa undan och börja sälja Tulo istället? Alltså, det känns som en grupp människor. Alltså, tidigt kanske på rekryteringsnivå. Om jag känner så här, om jag inte skulle gå med i en terroristcell... nej. Alltså, förstår du vad jag är ute efter? Eller är jag cynisk nu?
Ja, lite kanske. Men du har ju en poäng. Jag tror att mycket kommer naturligtvis vara avhängigt på hur en rehabiliteringsplan kan komma att se ut. Det handlar i grund och botten om radikaliserade individer som vid vilka andra kriminologiska fenomen som helst egentligen. Men jag förstår din farhåga.
Alltså, jag är för allting som skärper allting gällande terroristbrott. Ja, det vill jag bara vara tydlig med. Men jag undrar för många andra lagar gör ju att vi vanliga människor skärper oss. Mm. Alltså, vi bromsar lite med bilen, vi gör inte det, fan jag vill inte. För att det finns mer så här, fan vi är inte bedömd, jag kan inte vara med i brottsregister, du kan ju inte söka jobb, få ett lån, adoptera eller vad det nu är jag vill. Den här klicken, kanske. Å andra sidan, återigen, att man höjer upp det här...
avskräckande effekt kommer ju naturligtvis inte ha. Det tror jag inte.
Nej, men det kommer ge samhället mer incitament, större verktyg. Och det är ett jävla signalvärde som är viktigt för oss som vill känna oss trygga.
Mm.
Såklart.
Absolut.
Nu står det här biobankslagen. Jag ska se, undrar om det är Amma eller Lena som ska säga någonting om biobank. Jag vet inte ens vad biobankslagen är. Vad ska du säga, människa?
Det här tycker jag är ett välkommet tillskott. Faktiskt en lagändring som också kom nu 1 juli. Alltså, man borde ju kunna få avsluta det här avsnittet lite grann med någon form av... ja, prata lite direkt från hjärtat. Ändå,
Kan
jag tycka.
Ja, visst.
En biobank, det är en samling av biologiska prover som är tagna från människor. Du kanske känner till PKU-registret till exempel.
Just det.
Mm. Där
det lilla sticket i hälen.
Precis. I PKU-registret så finns det blodprov från alla barn som är födda i Sverige från 1975 eller senare. Och varför har man biobanker? Jo, det är ju, har ju framförallt ett medicinskt och ett forskningsrelaterat syfte. Det har ju varit liksom utgångspunkten för att samla in de här små blodskvättarna på filterpapper. Men så har man ju då upptäckt och insett att det är ju faktiskt DNA-profiler på en väldigt, väldigt stor mängd människor som finns i registret. Och det kanske skulle kunna tillämpas eller användas eller utnyttjas även för andra syften. Så som,
det har det väl gjort?
Det har gjorts vid några tillfällen. I samband med tsunamikatastrofen till exempel så öppnade man ju upp den tillfälligt. Och för att bygga upp en stark misstanke mot Mihailo Mihailovic, om du minns.
Mm.
Anna Lindh mördare.
Tvåla till Anna Lindhs mördare. Ja.
Just det. Så, numera så kan man då utan samtycke från den som har lämnat provet få ut en DNA-profil ur registret. Dock så finns det en stor begränsning här. Du kan inte så att säga...
Det var tråkigt att höra.
Ja, du kan så att säga inte söka. Du kan inte ha en DNA-profil och söka mot liksom alla andra alla. I registret för att få ett mm. namn på den vars profil... Ja, du förstår.
Det skulle bli så jävla korta deckare, tänker jag. Ja, vi har lite att jobba med för bok 3. Du kan du ringa Gunnel och ge henne det här. Och sen, ja, kapitel 2, nu hittar ja. Vi personen.
Däremot ja. Så kan det ju vara så att en individ är anmäld saknad. Låt säga att vi har en naturkatastrof med många ja. Avlidna. Och många som är anmälda saknade. Då kommer det alltid vara ett visst antal individer där vi inte har något jämförelsematerial. Kroppen kan vara så förruttnad så det inte går att ta fingeravtryck. Vi kanske inte mm. kan... alltså vi har problem att få fram jämförelsematerial. Men vi har ett namn på en individ som vi tror mm. att vi har framför oss. Då kan det vara bra. Att få ut en profil från registret och jämföra mot en DNA-profil från kroppen.
Okej. Okay. Kommer det någonsin öppnas upp så där fritt?
Inte fritt. Nej. Det finns inte. Nej. Dels så finns inte förutsättningen för det. Och dels så skulle det möta väldigt många etiska aspekter. Ja. Det tror jag. Men för individer där vi inte har något antemortem-material, alltså material om en person före döden, så kan det mm. vara en fördel.
Mm. Då gläds vi åt detta.
Ja. Och har du något som ligger ja. Nära ditt kalla, eller vad säger jag, varma hjärta?
Ja, det har jag faktiskt. Jag fladdrar ju runt extremt mycket i Sveriges kommuner.
Mm.
Ibland så är jag som en ambulerande kommunalarbetare.
Ja.
Till exempel de här två första veckorna när skolorna har öppnat och personalen är tillbaka men inte eleverna. Alltså jag och vår kära vän Meta, vi avverkar alltså 8 kommuner på 2 veckor.
Mm. Det är bra jobbat.
Ja, och vi möter mycket kommuner och där även de... sitter rätt mycket och svettas ymnigt nu. Därför att det har kommit en lag som tvingar kommunerna att jobba brottsförebyggande.
Mm.
Nu, jag vill också säga att det är väldigt många kommuner i Sverige som har kommit extremt mm. långt och har jobbat brottsförebyggande under lång tid.
Absolut.
Men tro mig, det finns jävligt många kommuner där ute som är pissdåliga på att jobba brottsförebyggande. Och det är väl de... jag tror, får nu en ordentlig hästspark i röva. Ja, för nu är de tvingade
exakt.
Att jobba brottsförebyggande.
Jag tänkte säga det, att jag tror att det kan många gånger förklaras av att det är så otroligt stort ansvarsområde som kommunerna mm. har. Och det gör att just det brottsförebyggande arbetet kanske inte hamnar högst upp på agendan.
Nej, det gör inte. Och det kan också vara en otydlig rollfördelning. För det märker jag av att de inte riktigt vet.
Mm.
Alltså det är inte ont uppsåt. Utan de vet inte riktigt vad åligger oss. Vad får vi peta i? Vad mm. ska vi peta i? Hur långt sträcker sig vårt liksom, ansvarsområde? Och det förtydligas nu. För nu står det så här. Att arbetet, de ska jobba brottsförebyggande. Arbetet ska vara kunskapsbaserat. Mm. Det här älskar man ju.
Ja,
ni ska luta er på den kunskap, forskning och beprövade erfarenheten som finns.
Mm.
Ni ska ta fram en lägesbild över brottsligheten i er kommun.
Mm.
Alltså ni måste lära er var begås det, vilka brott, när och av vem helst.
Mm.
Sen ska ni kika på behovet av åtgärder för att motverka detta, förebyggare. Och sen ska ni ta fram en stringent åtgärdsplan.
Mm.
Det är ju fräscht, alltså det är så som man ska jobba. Vad händer här hos mig? Vad behöver jag göra åt saken? Hur ska vi göra det? Och sen börja fördela arbetsuppgifter. De ska också samverka.
Mm.
Och det, återigen, i vissa kommuner funkar hur bra som helst. Socialtjänst, kommunpolis, kommunala liksom, grupper.
Och vissa kommuner pratar om universitet. Ja.
Ja. I vissa kommuner pratar de inte med någon.
Nej.
De lämnar fan inte kommunhuset, tro mig.
Mm.
Man tänker så här, ska vi inte åtminstone gå ut och käka en lunch? Du har inte varit utanför det här dammiga kommunhuset på 30 år. Du håller på att växa fast i stolen.
Ja, så men det här är bra. Alltså, jag läste, när jag skummade igenom de här nya då i juli, så läste jag också att det finns ett tidskrav här. De här åtgärdsplanerna ska redovisas senast nästa sommar, tror jag det var, 2024. Och det ska också följas upp och återrapporteras. Så att här ställs det nu faktiskt uttryckliga krav på ett helt annat sätt än tidigare, och det tror jag är bra.
Jag var nere och föreläste, innan sommaren så var jag nere och föreläste i Göteborg för allmännyttan. En jävulsk massa bostadsbolag över hela Sverige.
Mm.
Som då, och jag skulle säga shit vad de har kommit långt och vad de tänker rätt. Där fick jag lite så här rys.
Kul.
Vad de tänker rätt i, hur de ska bygga bort kriminalitet, hur de ska samverka, hur de ska kunna ge våra ungdomar en värdefull vardag, hur de ska kunna upptäcka tidigt att de är på väg att rekryteras. Och då pratar vi liksom bostadsbolag.
Jaja.
Som tänker...
Du vet att det finns ett forskningsfält som heter forensisk arkitektur.
Ja, jag vet. Låt man bygger bort skiten.
Återkomma till ämnet. Ja.
Ja, jag har ju varit på stipendieresa i New York på forensisk arkitektur. Hur man bygger bort faror i stadsmiljön. Det händer bra saker, och för där inte har hänt bra saker längre, de har ingen val längre. Nu är det dags att börja.
Nu är det dags. Nu är det bara att hoppa upp på hästen. Ja, det är kanon. Nu har ju vi bara hunnit gå igenom ett litet axplock av de nya lagar och lagförändringar som har trätt i kraft under sommaren. Vi kan väl nämna det här med danstillståndet till exempel. Det har ju varit otroligt uppmärksammat, har du inte det?
Alltså det är märkligt nog så var det väl den... För det liksom första juli, då är det ju nyhetsflashar på TT och Eko och så här. Och det är liksom danstillståndet och så någonting om EPA-traktorerna. Ja, det var liksom topp. Toppnyheterna,
top man bara, svensken. Ja.
Fan är frågan om.
Fantastiskt ändå. Men som sagt, allt detta finns det ju väldigt bra information om out there. Så att googla dig medvetslös, höll jag på att säga. Det finns hur mycket som helst att läsa.
Det finns hur mycket som helst. Jag måste bara säga en sak. Om du googlar på danstillståndet, då kommer du komma till en information om varför danstillståndet infördes.
Aha.
Och det var på grund av, citat, det moraliska förfallet på dansbanorna.
Ja,
1958.
Jag tänkte säga, det kan inte ha uttalats igår precis.
Nej. 58. Det moraliska förfallet på dansbanan, det var för mycket juck på Lars Christers avskedsshow.
Jag tycker ändå känns bra att man kan få gå ut och skaka rumpa lite grann spontant på restaurang.
Nu är det bara ut och jucka och gnugga, dess fan ni vill.
Ja, fasen var bra. Det var det.
Det var det. Nu kommer... Jag sitter och smakar på vilken av de två rövhatten jag ska ta. Men vi kanske har lite samhällsinformation medan jag bestämmer mig.
Ja, men det har vi ju. Vi har ju ett Instagramkonto. Där heter vi Ljungdahl och Ginghede. Och vi ser att många nya har hittat dit. Det är jätteroligt. Och sprid gärna ordet.
Men vi ser också att vi har varit väldigt trötta över sommaren. Det sista inlägget är från det historiska caset som vi hade 1812. Ja. Kanske att vi slänger upp något nytt och fräscht så att det ser kul ut när ni hoppar in där på torsdag.
Det lovar vi. Det ska vi göra.
Mm.
Ja, vad har vi? Boken. Vi är ju verkligen på gång. Du nämnde ju inledningsvis romanus inlämnat, och vi räknar med att den kommer att ges ut tidig vår 2024. Så att det är inte jättelångt tid kvar nu.
Nej, och fram tills dess så kan vi ju njuta av att ni är så jävla gulliga. Ni skickar så mycket bilder från mataffärer, lokala köpcentrum, bibliotek, från solstolar. Ni smygfotar andra människor som sitter. Så vi får så mycket bilder på människor som läser vår bok, Någon måste dö. Och vi får lite kärleksfnatt och ny energi varje gång vi får en sån bild. Antingen att vi blir taggade i den och skickar på det. Mm. Det älskar vi. Mm. Så att pocketen har ju precis kommit ut nu i sommar. Och den skäms inte för sig där ute.
Det ska den inte göra.
Där står det ju i skyltfönsterna. Kul!
Ja, jättekul. Roligt. Och sen så kommer vi ju trumma på med livepods-turnéerna. Ja. Och vi har några gig
inbokade. Men de är slutsålda.
Ja, det är de ju. Men det kan bli fler, kanske.
Det kan kanske bli fler.
Ja. Håll utkik på Instagram. Mm. Men nu, Lena Ljungdahl, vad tänker du ge oss för rövhatt idag?
Lenas rövhatt.
Ja, men här kommer då rövhatten. Och för er som är nya lyssnare så är det nämligen så att varannan torsdag så avslutar jag podden med att nominera, eller nej, att kora en veckans rövhatt.
Ja.
Någonting som jag har brunat ut på i närtid. Det kan vara en människa. Det är oftast trafikbaserat.
Ja, det är det.
Det är ibland döda ting. Ibland är det en företeelse. Men det är någonting som jag liksom... Det pockar på, så att säga. Det vill upp.
Det måste
upp och ut.
Ja, ja.
Ja. Och varannan vecka, det vill säga nästa torsdag då, då är det Anna som avslutar podden med att göra en jätteviktig lista på ett tema som hon väljer. Det är oftast kön, död eller djur. Det är väl de tre.
Ja, det har det varit faktiskt.
och då tänker ni så här, har du någonting med temat att göra? Nej, alltså ibland är det så här att vi har jättetunga teman som är fruktansvärt jobbiga för oss att spela in. Vi har ju både bölat och varit arga och så vidare. Vi har teman som är kanske lite av det torftigare slaget när vi går igenom någon forskningsrapport och så vidare. Och då har vi kommit på att vi och ni behöver landa i en helt annan känsla. Om Anna har suttit och pratat om misshandel mot barn i en timme, då ibland känner vi så här, det går inte att avsluta med en rolig lista om roliga djur. Jo, det är precis just det vi behöver göra. Mm. För att landa, knyta upp säcken och gå ut i livet med en annan känsla. Så det är själva syftet med påhittet.
Mm.
Mm. Och eftersom jag då brukar bruna ut på saker så får jag ju också jättemånga mejl av människor som är arga på mig. Till exempel, jag tror att det mesta hatmejlen vi har fått, det var när jag gav mig på människor som har lunchlådan i en påse som det står lunchlådan på. Ja, ja. Och då har jag ändå gett mig på betydligt, alltså, rena personangrepp. Så. Men det är ändå där, dit men inte längre. Du tar inte min lunchlåda påse.
Det var den yttersta gränsen på något sätt. Ja,
ja, backa påsen. Ja. Nej. Och då tänkte jag nämligen starta upp höstterminen med att göra någonting som jag har gjort ett par gånger. Aha. Och det är att utse mig själv till rövhatt.
Det här tycker jag är en väldigt ödmjuk sida hos dig. Och, och smakfull sida hos dig, Lena Ljungdahl.
Ja, men det, jag vet ju, och det slår mig ganska ofta vilken jävla rövhatt jag är, alltså.
Vad har du gjort?
Du har också blivit rövhatten någon gång.
Ja.
Till exempel när du så att säga, skällde ut en taxichaufför som ska ha stulit din plånbok, men du hade egentligen supit bort den. Nej, men så här, idag... så gjorde jag någonting som jag inte gör så ofta. Och det är att ringa människor.
Nej, det gillar du inte.
Nej, det gillar jag inte. Men folk gillar inte att jag inte gillar att prata i telefon.
Det är inte liksom, det följer inte riktigt den sociala konstruktionen, så att säga. Det är inte normativt riktigt.
Nej, och det kan gå liksom 5-6 dagar utan att jag och min man har någon kontakt med varandra. Alltså noll. Inget sms, ingenting. Och så får jag lite så här gliringar av folk i min närhet. Så här, fan, det är alltid jag som ringer dig.
Just det. Alltså, måste vara rättvist.
Ja, säger jag. Jo, det är ju sant, men det är ju, skulle jag kunna säga, vilket jag gör till vissa av dem, så här, men det är ju för att jag inte vill prata med dig. Alltså, jag vill inte prata, du får messa. Och så. Men då kom jag på en... Jag vet inte att jag gjorde det nytt idag, men idag reflekterade jag över det. För då ringde jag inom en kort tidssegment när jag satt i bilen.
Mm.
Tre personer som jag känner så här, fan, det pockar på.
Fick
jag
feeling?
Bör nog.
Ah.
Jag fick feeling och känner så här, jag gör det nu. Men, nu kommer själva rövhatten. Jag tittar på mitt ur och tänker så här, om jag ringer nu, då kommer hon garanterat inte svara.
Oh!
Hon är på utbildning till klockan 16.
Fan,
jag ringer bara när jag vet att du kommer inte svara. Du håller ju på med en... Du går ju krålkurs nu till klockan 16. Du ligger ju i plurret.
Men då tänker då du ändå jag... att du liksom ändå sätter in på kontot.
Ja.
För vederbörande kommer ju se att du... Aha, oj, nu har Lena ringt.
Oj, oj. Tackar, tackar. 1-1.
Wow.
Ja, och då ringer jag. Det är sjuka. Nu kommer jag att jag sitter där och jag vet att hon inte kommer svara. Men jag sitter ändå och blir liksom lite mumsig av... Ja. Här sitter jag med signalen. 8 signaler. Fan, vilken fin människa. Jag väntar. Hon kanske ändå... Jag vet att hon inte kommer
svara. Får jag fråga... Ja? Alltså, var det lättare för dig att vänta ut de där extra signalerna som du aldrig hade väntat ut annars? Så att säga. Du, alltså,
nej,
du
men om jag riskerar... Ja, men om jag riskerar att någon svarar, då väntar jag ju 2,
ja,
slänger
jag
på luren.
Det, jag menar det.
Och sen bara, ah, nej, jag ringde, det var konstigt att det inte gick fram. Jag har ju bara redan slängt på. Nej, nej, här jag bara sitter, beep, ja. Hela jävla Danvikstullsbron, beep.
Säger du låter någonting för dig själv? Åh, synd att hon inte svarar nu.
Typiskt.
När jag har tid att prata. Det jag sitter här i min bil nu.
Så länge, ja, nej, nej, jag bara klickar på och så tänker jag den aktiva tanken. Vem mer kan jag ringa nu som inte kan svara? Fan, min man sitter ju på en utbildning idag. Han kan nog damma av när jag ändå håller på.
Får jag fråga, kommer du typ på bilsvar så att du också så att säga, hej, det är jag. Jag ville bara kolla läget.
Nej, men då hade de ju på riktigt trott att jag fått en stroke.
Ja,
för det har aldrig hänt.
Det bara tar det lite för långt. Liksom,
ja, det tar för långt. Nej, jag väntar 8-9 signaler, lägger på och känner mig så jävla proppmätt av min egen liksom. Ja. Det här är ju det hemska.
Smartness.
Jag känner inte så här... Nej, jag känner inte smartnessen. Uh-huh. Den jag är proppmätt på hela tiden. Ja, att jag är så jävla smart.
Just det.
Utan jag känner mer så här, vilken fin människa jag är som ringde. Alltså, det...
Fy fasen, vad självbedrägligt. Fy fan, du hinner också snart och... dig själv på läktaren.
Ja. Fan, vad fin jag är. Nu är jag som alla andra, ringer, kollar läget. Jag hade om hon hade svarat. Jag hör liksom dialogen om hon hade svarat. Hur läget med dig? Och liksom går på jobb och kommer tillbaka. Du vet, jag hör den, fast den pågår bara i mig. Släng hon på. Och sen, nu kommer när de ringer upp.
Ja, för det tänkte jag fråga.
Då svarar jag ju inte.
Nej,
då svarar jag ju inte.
Så då är det ändå 1-2.
Då har jag ju redan satt in. Ja. Så då är det 1-1. Det är för fan briljant!
Åh, jösses. Ja, det är smart.
Så nu kommer alla människor som känner mig nu, fast det är väldigt få av dem som känner mig som lyssnar på, de är så jävla trötta på att höra mig ändå. Men de kommer ju nu varje gång när de har ett missat samtidigt. En jävla...
Ja. Jag vet ju att om du ringer mig, då är det fara och färde. Då är det något extremt urgent. Alltså.
Ja. Sist du inte svarade, för det var fan panik. Då ringde jag dig, sen whatsappade jag, messade, in på Facebook, Messenger. Hitta din man, ringer din man på Messenger. Vad fan är hon? Hon är på toa, gå in till henne. Jag ska ha henne i luren nu.
Ja, det är så olika det
där. Jag är sånt jävla oskön varelse. Ja. Men jag äger min osköna varelse.
Ja, det gör du. Det gör jag du med är. Det nära. Det får man ändå säga. Så där skulle jag nog inte kunna göra. Däremot så ska jag erkänna att det har hänt att jag har blivit lite... glad kanske åt dig. Men ändå känt viss tillfredsställelse någon gång när jag har ringt någon som jag borde ha ringt för en vecka sedan. Och nu ändå tar mig tiden att göra det. Och så får man inget svar. Då känner jag, då är det
1-0.
Det
är light. Det
är light. Det är light, men för mig är det ett giant step alltså. Mot den här självbedrägliga.
Mot mänskligheten. Och det strategiska nu, när jag nu har gjort mig själv till rövhatt i publika rummet, vill säga att när jag nästa vecka ger dig sånt jävla personangrepp, du som lyssnar, på grund av att du är... slö, dum eller någonting annat, då säger jag bara 1-1, alltså jag var förra veckan, idag var det din tur. Ett geni.
Tack Lena, rolig rövhatt, måste jag säga.
Tackar. Då säger vi så här att vi hörs om en vecka igen, och då ska vi prata om män, maskulinitet och kriminalitet.
Ja, det säger vi. säger vi då. Då skulle jag vilja avsluta med att säga som en gjorde en gång som jag var på en semesterresa med. De skulle resa hem någon dag före oss. Då kommer han in och så säger han, ja, nej, då finns det väl inget mer för mig att säga än arvor.
Arvor?
Det är ändå väldigt roligt. Arvor.
Arvor på er, det kommer jag säga alla torsdagar från nu. Arvor, bye bye.
Bye bye.